enchanté.
Varmt välkomna ska ni vara till Toto 5. Det är onsdag den 8 juni och vi är nu snart bara exakt en månad till svensk EM-premiär. Vi har börjat spela in våra Tutski Balutski avsnitt. Vi kallar dem för Tutski 5.
Tutski 5.
För att vara väldigt tydliga. Vi släpper grupp A nästa vecka. Vad är nu detta? Jo, vi går igenom varje lag för lag i då gruppvisa avsnitt där vi ger er MVP, stjärnskott, Ruben och så vidare och så vidare.
Massa vår roligare. Gumma.
Vår gumma är såklart med. Förbundskaptenen, vägen till EM och alltihop. Det är liksom den informationen som ni behöver tillskansa er för att kunna följa det här mästerskapet. Ja, på bästa sätt. Vi släpper nästa vecka. Det här är ny information för dig, Robin, men så är det. Första avsnittet, grupp A.
Så är det. Så är det.
Vi är ju i liksom EM-stämning. Vi kommer ringa upp Kullberg lite senare i avsnittet som blev uttagen. Jag tänker att det blir lite nersnack från den truppen här idag också. Mm. Eller ska vi börja i det kanske? Eller ska
jag
vi börja
vi
med
allsvenskan?
Eller,
jag
nej, vi börjar med
direkt.
Truppen.
Ja, jag
det kanske bara blir truppen. Även om ni har ni någonting på allsvenskan
överhuvudtaget.
Ja,
vi får se.
Det har varit ett derby bland annat.
Ja,
det var jag på.
Ja.
Men den svenska truppen är då presenterad. Som vi har förstått då, så hade ingen spelare fått heads up, utan det var att sätta på SVT och streama och hoppas på det bästa. Är du förvånad över någonting? Är det någon stor rubrik här?
Nej, men alltså det enda, vi har ju pratat om henne hela våren, men Johanna Rytting Kaneryd kom ju med. Mm. Var ju inte med i OS i somras och var ju väldigt besviken med det såklart. Och det har man fått höra och sett och prata om det själv och liksom sådär. Men har gjort en fantastisk vår och även höst såklart. Men kommer ju äntligen med här. Även Amanda Nildén uttagen.
Alltså Kaneryd, lite vår gumma i Sverige.
Ja, det är typ lite vår gumma.
Vi har liksom sponsrat henne, så om ni förstår vad jag menar.
Verkligen.
Sen vi startade den här podcasten, vi har trott på henne och satan vad hon flyger och bara blir bättre och bättre för varje match som går.
Utsett till månadens spelare i damallsvenskan också.
Exakt.
Idag, så det kan vi gratulera henne till.
Ja, är det peak karriär just nu för henne?
Är det ju
just
bra,
idag
det...
när vi sitter här.
Det är bra 24 timmar hon har haft i alla fall. Det får man ge henne. Så det är stort grattis till allting här. Men också, som ni säger, alltså väldigt, väldigt välförtjänt. Det var ju, även om det kanske var en snackis för en månad sedan eller två, huruvida hon skulle, om hon kanske slogs om då plats 21, 22, 23 i den här truppen, så tycker jag att de senaste veckorna har ju snarare visat att hon kanske har plats liksom 15-16, eller till och med beroende på startuppställning och hur Gerhardsson väljer att formera det här laget, så slåss hon faktiskt om en startplats istället. Så det var ju såklart, jag tror och hoppas inte hon satt nervös när truppen togs ut igår. Det är klart att hon säkert fick någon flashback från OS-uttagningen, men det var, den här gången var det väldigt, väldigt givet att hon skulle med i den truppen. Så det var väl ingen större skräll egentligen.
En spelare in, en spelare ut. Madde Janogy, inte med.
Janogy är inte med. Det har ju vi pratat om också. Och man är ju inte jätteförvånad faktiskt.
Ändå. Hon har haft skada och även om hon har varit väldigt bra de två senaste matcherna, så kanske det är för lite att gå på nu när konkurrensen är så pass hård om de positionerna i landslaget.
Ja, och såklart jättetråkigt för henne, för jag tycker att hon är en fantastisk fotbollsspelare, men har varit lite skadad. Nu sa ju också Gerhardsson att alla spelare var tillgängliga, så att hon är uppenbarligen tillgänglig, men är tydligen lite bakom då
vad tänker du där, Robin?
Nej, men jag tror när vi kokar ner detta här, så är det ju kanske, om vi tar Olivia Skog, Sofia Jakobsson, kanske snarare den typen av spelare hon eventuellt har konkurrerat med här när de har gjort de sista överläggningarna. Och där Där tror jag kanske snarare vi pratar spelare som sagt 22-23, och då tror jag också man tittar väldigt mycket på vad man har kunnat ge den här gruppen, vad man har bidragit med tidigare. Man vet vad man får, man ska ändå vara på, det blir tidiga samlingar och sen ska du förhoppningsvis vara iväg i drygt en månad i England. Du ska ha en grupp som ska byggas, och ser man inte att Janogy i form av spetsegenskaper kan komma in och på planen uträtta stordåd, så tror jag att Gerhardsson och hela förbundsledningen här väljer då spelare som du vet vad du får av, som bidrar till gruppen och där lite och samtidigt också, jag tycker när man tittar på det, vi pratar eventuellt då en Janogy, det är en Anna Anvegård som inte kommer med, kontra då typen Sofia Jakobsson, Rebecca Blomqvist, Olivia Skog. Alltså det är väldigt likvärdigt, jag tror det är ganska små marginaler här, och det är ju egentligen inget. Nu har vi ju suttit och börjat titta på många trupper inför det här mästerskapet, och där kanske man egentligen ser lite större skrällar eller liksom någon riktig uppstickare hit och det. Alltså det svenska truppbygget är ju väldigt genuint, och tittar du på de spelarna som eventuellt kunde vara med, det är ju egentligen inga, alltså det är inga stora skrällar. Vi kan försöka på mediavis leta någon skräll här, men det är ju egentligen inget stort alls, utan det är ju ett väldigt genuint lag.
Vi pratade lite om mittbacksuppsättningen, och skulle Sembrant komma med och sådär. Är det någonting där som ni...
Nej, att Sembrant är med tycker jag är helt självklart att hon ska vara med.
Jag tror
och
kul. Hon startar.
Ja, det är ju mer det att så här, kommer man starta henne, och det är ju frågan, kommer de spela trebackslinje, kommer de spela fyrbacks, ser de Eriksson som mittback eller ytterback? Alltså, det är så mycket frågor, så lite svar. Nej,
men där tycker jag framförallt, om vi tittar på med uttagningen av Emma Kullberg som vi kommer att prata med, säga, det tycker jag tyder på att vi kommer att spela väldigt mycket 3-4-3 i det här mästerskapet, och framförallt ganska framåtlutat mot både Schweiz och Portugal i gruppspelet, där jag kan tänka mig att vi går på den varianten som vi såg mot Georgien i kvalet. Såklart en annan nivå på motståndet, men då spelar vi både Ilestedt, Linda Sembrant och Magdalena Eriksson tillsammans i trebackslinjen, och så gick vi faktiskt med Rytting Kaneryd till höger på det här fyramanna mittfältet, medan vi då hade John Andersson till vänster, så att vi ändå får balansen av det, men vi får en offensiv viktning på det, och det tror jag och tycker kanske att den här, för nu, det är ju ingen riktig ersättare annars till Hanna Glas, kan vi vet, Nathalie Björn kan absolut gå ut på högerbacken, men att man ändå väljer fem stycken mittbackar tycker jag tyder, det är en signal på att vi nog har att göra med en trebackslinje, åtminstone i vissa typer av matcher.
Ja, sen har ju också, alltså Kullberg har ju spelat vänsterback väldigt mycket i Brighton i år också. Jag tror också att
har de egenskaperna.
Ja, alltså jag tror också att det är en bidragande faktor till att hon också blir uttagen, för att man kan använda henne på flera positioner. Yeah. Alltså det är många spelare i den här truppen som kan spela på flera positioner.
Rolfö kan ju stå i mål.
Hon kan ju stå i mål säkert. Mittback skulle hon spela, va? Ja.
Alltså, hon har ju storleken för mittback i alla fall. Så att
ja, men hon ska inte spela mittback.
Nej, alltså, nej, men jag menar bara så här, skulle du sätta dig som mittback så skulle hon ju säkerligen göra det bra.
Alltså. Ja, säkert. Men alltså, det är ju ändå Nathalie Björn kan spela både mittback, ytterback, innermittfältare. Nu kommer ju också Elin Rubensson är tillbaka också i mästerskap. Det är också en spelare som kan spela på väldigt många olika positioner, så att man tar nog också med de här spelarna, för att i ett mästerskap behöver du kunna spela ibland kanske på en annan position än vad du är naturligt van vid. Så att det är ju kul också såklart att Rubensson är med, men jag skulle nog säga typ att Amanda Nildén kommer med, det är väl tycker jag i så fall kanske den lite största skrällen, alltså hon har ju inte varit med så jättemycket tidigare.
Samtidigt så hamrade vi fast redan efter Algarve Cup när vi såg hur bra hon
var
där.
Med. Jag håller så, med, och jag tycker att hon ska vara med för att hon har gjort det jättebra i Juventus i år, inte spelat kanske varje match och jättemycket, men det hon gjorde i Algarve Cup och att hon ändå fick mycket förtroende och har kommit in i landslaget mer och mer senaste tiden, så tycker jag att det är självklart att hon ska vara med. För att då ifall vi kollar då Roddar som inte kommer med, nu har inte jag sett henne spela så mycket i USA och har inte koll på riktigt hur det går så, men det känns som att det är en spelare som har legat väldigt mycket på gränsen hela tiden egentligen. Mm. Och då väljer man väl en mer naturlig vänsterfotare som kan vara med mycket i offensiven, göra även ett bra defensivt jobb och ett namn också för framtiden. Så spännande att se henne.
Ja, och där är ju faktiskt någonting, nu när vi har börjat återigen då, titta på de andra grupperna, man tittar på andra lag och vi pratar lite stjärnskott och unga spelare, vilka kommer underifrån. Och där sa vi alltså, såklart Hanna Bennison finns i den här svenska truppen, även om hon redan känns etablerad så vet vi hur ung hon är. Men annars är det ju nästan, annars har vi nästa segment spelare i 25-26 års åldern, så det, vi behöver ju också slussa på med både 1, 2 och 3 spelare vad det lider. Vi har ett VM redan nästa år, men det måste ju också börja komma lite under, för så att Amanda Nildén är med tycker jag känns väldigt, väldigt självklart. Pratar vi den vänsterbacksplatsen som John Andersson också kan vara aktuell för, så kommer hon ju, det vet vi, hon ska hem till Sverige, till Hammarby. Vilken nivå kommer hon hålla till ett VM nästa år? Är det då dags för Amanda Nildén att kanske lägga beslag på den platsen? Så det är ju alltid den där balansen av att ta 23 spelare som ska göra det så bra här och nu, men nu eftersom det också är komprimerat med tanke på att det är med uppskjutet ett år, så är det bara ett år ifrån nästa mästerskap där du också ska vara redo att prestera, och alla spelare kommer inte vara med då, vilka finns tillgängliga. Så det, men jag tycker ändå att man har utifrån förutsättningarna tagit ut helt rätt trupp, och sen hade tre spelare kunnat vara tre andra spelare utan att det här hade gett, alltså från och till. Det jag kanske tycker lite, nu nämner du såklart både Nathalie Björn och Elin Rubensson som kan vikariera på ett mittfält eller ett centralt inom mittfält, men bakom Caroline Seger och Filippa Angeldal, jag skulle säga där är egentligen positionen, skulle Sverige få en skada på någon av de två, då säger vi visst, Hanna Bennison finns där, men bakom henne sen så börjar det bli ganska tunt. Det är ju ett mitt, det kommer hänga väldigt, väldigt mycket på. Det är väl inte helt överraskande ifall Caroline Seger som sagt är vår MVP när vi pratar upp de här lagen, men att det inom mittfältet sitter och spelar i stort sett 90 minuter hela tiden. Det tror jag är jävligt viktigt för att Sverige ska få den långa EM-sommaren som vi vill att de ska få.
Men jag sitter och kollar på det här laget och tänker att det finns många olika typer av spetskvaliteter. Alltså om vi kollar framförallt framåt här. Alltså vi har ju Rytting Kaneryd som en typ av anfallsytter. Sen har du Sofia Jakobsson som en annan typ. Och så har du Rolfö som en tredje typ. Du har Blackstenius som mer är bomber. Du har dessutom Hurtig med lite längd som kan komma in där. Så det finns... Det finns ju många olika varianter man kan göra det här på, tänker jag, beroende på motstånd. Kossaslani också, även om hon liksom kanske ska ses som centralt, så är hon ju ändå framskjuten, eller hur?
Jakobsson i landslaget också.
Ja, men Sofia Jakobsson med sin genombrottskraft och lite mer rak. Och hon kanske, det kanske är så att Sofia Jakobsson inte längre är en startspelare i det här svenska landslaget. Men vilken spelare att kunna slänga in från bänken då, när motståndarna är trötta, med hennes speed och hennes kraftfullhet att kunna bryta igenom. Så jag tycker verkligen att det ser spännande ut. Mm. Jag tänker också på den uttagning där när man väljer bort till exempel Janogis, att man får kanske... Med Kaneryd och liksom mer det här, för många olika typer av alternativ. Olika
och det hade man ju haft, tycker jag, så här, med Janogy också om hon hade varit i form. För hennes teknik är väldigt irrationell och hon kan göra det oväntade. Men då kanske hon är lite mer lik Rytting Kaneryd i det här läget. Och att man vill hitta, precis som du säger, så här, olika typer. Jag vet inte, men eller att de bara också... är i lite bättre form just nu. Mm. Men en som jag inte kanske tyckte var helt självklar, det är Rebecka Blomqvist. Alltså det var en sån som man var så här, hon kan komma med, hon kan inte komma med, för att hon har ju inte spelat på ett tag. Spelade senast i april och har varit skadad. Och då var ju så här, ska hon eller ska Anvegård, som också har varit borta med sin hjärnskakning, har ju spelat 2 matcher här i slutet på säsongen, 60 minuter per match ungefär. Så det var väl egentligen de två som var kanske det är så här största frågetecknet för mig egentligen. Ja,
och där kan vi också konstatera egentligen, alltså, svaret på frågan är ju egentligen bara att Stina Blackstenius ska också spela varenda minut i det här mästerskapet,
ja,
egentligen.
Ja, för
att, nej, men alltså, det, visst, det är ju klart att Rebecka Blomqvist kan komma in och göra 10 starka minuter i slutet i någon av de här gruppspelsmatcherna, men väldigt, väldigt mycket i boxen för svenskt vidkommande kommer att handla om att Stina Blackstenius håller uppe den formen. Jag satt också och tittade lite på Anna Anvegårds och Blomqvists siffror. Jag tror båda två har ungefär fått 15 matcher blandat med start och inhopp under den här säsongen. Gjort 4 eller 5 mål vardera. Alltså det är ju ingen av dem. Alltså Anna Anvegårds kan ju såklart vara besviken, men inte mer besviken än om man hade gjort tvärtom i det valet, tycker jag. Så det var också lite så här hugget som stucket. Och där är det ju lite tunt faktiskt, och jag tror till och med skulle vi vara i en situation där Stina Blackstenius inte kommer till start i en match, så är det nog snarare att man roterar om och sätter upp en Hurtig i den rollen och så tar du roll för Kosse Kanryd som sagt på andra positioner i den offensiven. Så
du kan ju till och med spela Kosse högst upp och roll för Tia, alltså man kan ju mixa ganska mycket.
Ja, och jag tror,
på de positionerna.
Så jag tror ju att oavsett om det hade varit Blomqvist eller som det är i detta fallet eller Anvegård, så är båda två ganska, ganska långt ifrån ändå att de hade tagit en bärande roll i det här landslaget. Så,
jag tycker det är häftigt ändå vad mycket som kan hända på ett år ifall vi ser inför uttagningen inför OS för ett år sedan och en sån som Rytting Kaneryd inte kommer med. Janogi som gjorde en jättefin säsong förra året var helt självklar. Och sen bara hur det totalt switchar på bara ett år. Och det säger också väldigt mycket om så här, vad som kan hända på ett år för många spelare. Ifall det är kanske unga som lyssnar på det här eller spelare allmänt som lyssnar. Att ge man sig fan på att jag ska komma med nästa gång eller vad det nu än handlar om, så kan man också göra det. Och där är ju Rytting Kaneryd ett stort bevis på det. Jag tycker Olivia Skog är också en sån spelare som för något år sedan inte kom med, knöt näven och gjorde en fantastisk säsong i Djurgården, blev MVP den säsongen och sen så kom hon med igen. Så att det gäller att man har en jävla karaktär och inställning för att också ta sig till den absoluta toppen.
Också att du tar till dig lite av, alltså om vi säger, alltså det behöver inte vara kritik, men feedback åtminstone i Rytting Kaneryds fall kanske, som man förstod på henne, så pratar ju hon med både Gerhardsson och andra runt omkring sig att man kanske ville se lite mer poäng, bli lite direktare i sitt spel. Vi vet alla vad hon kan göra när hon hittar fria ytor och drar sig ut. Det är lite mycket, det kan bli lite för mycket dribblande, och vi vet vilken, alltså det finns en spetskvalitet i den teknik hon har, men det handlar ju också om att omsätta det i någonting, och det har hon ju varit jättebra på, men bara den här säsongen, de senaste månaderna, men att hon så tydligt har vetat att okej, jag har grundkvaliteter som kan ta mig till en nivå, men jag måste kanske i det också lägga på spets, jag måste utveckla det här och det här och det här, och så gör man det, och då tar man ju de här stegen, och det har vi ju sett, jag menar, att Häcken har fått njuta av än så länge, och vi kommer att få se det svenska landslaget göra det nu också. Så men det är klart att spelare med rätt huvud framförallt, som kan tackla det här på rätt sätt och ta det framåt, så kommer det ju att alltid finnas möjligheter för spelare. Så där finns ju också väldigt många val framåt, men jag tycker ändå när man summerar det, så det är svårt att argumentera för att vi skulle haft en annan trupp än den vi har. Sen som sagt, det är ju faktiskt nästan 3 veckor till du ska lämna in den officiella truppen. Det var kanske det ändå jag kände med det här, att man hade kunnat köpa sig lite tid och möjlighet. Nu finns det ju ingen uttalad reservlista heller. Det kan väl också vara positivt, för då kan du göra vilken förändring du vill ifall något skulle hända med någon skada och sådär. Men kanske ändå att man hade velat ta med sig 2-3 spelare till på de här första veckorna med träningar och sista träningsmatchen mot Partial och inför den matchen. Jag tror Gerhardsson är väldigt, väldigt nöjd, och vi vet ju att han litar väldigt mycket på den gruppen han har tagit ut här. Så Sverige är nog redo.
Det tycker jag är verkligen kanske den största styrkan som det här landslaget har inför EM, just erfarenheten. Återigen då, för att knyta an till Tutski 5, så går vi igenom många trupper och i flera av topplagen så saknas det mästerskapsrutin, att ha spelat de där största matcherna. Och är det någonting man vet i just mästerskap, så är det att den där rutinen spelar väldigt, väldigt stor roll. Och det handlar ju, vet, vi hade ju Lasse Lagerbäck i Toto Balut, eller vi har det imorgon. Och det är någonting som Janne Andersson har pratat om också, att vi kanske inte kommer bli bäst på planen spelare för spelare. Nu är svenska damlandslaget mycket närmare där än vad herrlandslaget är, men däremot kan vi bli bäst på organisation och planering och göra allting runt om. Och där är ju faktiskt Gerhardsson och hans stab alltså på absolut, absolut toppklass, och de har gjort det nu några gånger. Så de vet vilka fällor de inte ska gå i. De har säkerligen testat saker som inte har funkat. Och det är en grupp som har spelat tillsammans, alltså man ser stommen, väldigt länge. Och även liksom man kollar på Sembrant och Seger och tänker att, ja, men vadå, de peakar väl inte deras karriärer? Jo, men de är ju fortfarande på någon slags liksom platåpeak där de spelar på väldigt, väldigt hög nivå.
Ja, och jag tycker det säger mycket om att man tar med Sembrant redan i Algarve Cup, och hon spelar ju inte ens, utan är ju bara där och tränar och är med i laget och hade bara spelat en match innan det, tror jag, sen sin comeback.
Tydlig signal, det kommer alltså, inte igen
verkligen.
För dig.
Nej, men det säger ju väldigt mycket, och de spelarna också skapar ju en stor trygghet i det här laget. För en sån som exempelvis Nildén, som inte har varit med tidigare, då har man en Sembrant och Seger att se upp till och som kan hjälpa till. Och
Olivia
som har varit
Skog
med
som har varit med länge.
Exakt, så att det finns ju väldigt mycket rutin i det här laget.
Hedvig Lindahl.
Ja, oh, herregud. Det är...
Målvaktsuppsättningen känns ju sexy också. Alltså, Hedvig Lindahl, Mosovic och Falk.
Ja. Jag gillar ju Falken alltså.
Mm. Nej, hon är aktiv.
Ja, det var ju, Nanskog var ju inne i SVT-studion på att vi skulle rotera, vi skulle växla lite målvakter hela mästerskapet beroende på...
Ja, det kan...
Jag kör på inte riktigt...
Alltså det kan du ju göra. Vet du vad han har gjort förmodligen? Han har kollat liksom på hur toppklubbarna har gjort lite grann. Ni kommer ihåg den här situationen i Barcelona med...
Bravo och Ter Stegen var det väl?
Ja, exakt. Höll på. Det är ju fler lag som gör att man liksom låter andra målvakten stå mer och skapar liksom en konkurrenssituation. Men under ett mästerskap, nej, då ska vi nog ge fan i det. Alltså.
Ja, nej, jag tror inte riktigt på det. Men sen det jag tycker är också den stora styrkan i det här svenska landslaget. Om vi tittar kanske när man börjar formera sin startelva. Så här, vi pratar spelare som har varit framme i... Alltså vi har ju mästare för det första i form av alltså Juventus-spelare, Chelsea-spelare, Barcelona-spelare som har varit med och vunnit allting. Vi har dessutom i Glas, Ilestedt-spelare som har varit nästan hela vägen fram i både Champions League och i sina inhemska turné. Det är ju ett landslag återigen, om vi bara ska göra den enkla jämförelsen med ett herrlandslag på svensk sida och damlandslag på svensk sida, så har vi ju spelare som hela säsongerna är vana vid att spela de absolut största matcherna, och det kan man inte underskatta i sammanhanget när vi går in här, utan det är spelare som kommer från världens bästa klubblag som nu går ihop och har alla förutsättningar för att tillsammans bli ett av världens bästa och tillräckligt bra för att Europas bästa landslag och kunna gå hela vägen. Så när man börjar titta på en startelva, när du börjar titta på 2-3 spelare som kan komma in och avgöra från bänken, då är det svårt just nu att hitta lag som är bättre. Så det är ett fantastiskt jävla landslag vi har när vi går in i det här mästerskapet. Det måste man ha med sig.
Ja, det är lite Rolfö på de namnen som bara bollades upp lite spontant för dig, som också har gjort, alltså det är många spelare, det tänker jag också på, som har tagit kliv i karriären. Alltså inte bara klubblagsmässigt, vart de spelar, vart de har gått, utan för all del även utvecklingsmässigt. Och det tycker jag har varit härligt att göra den här podcasten under hela den här säsongen och det här året. Där det är många spelare som uttrycker just det. Rolfö var ju en. Liksom att jag har blivit en mycket bättre spelare i Barcelona. Tack vare de förutsättningar som finns att träna. Staben runt om. Så det är ju, även om det finns mycket erfarenhet och det är spelare som svenska folket känner igen, så kommer de... Jag sa peak-karriär, men det är många som faktiskt spelar sin bästa fotboll just nu.
Ja, men Stina Blackstenius pratar ju om det också till exempel, att ja. Alltså, när hon var och gästade oss för ett par månader sedan, hon flyttade till Arsenal och kom in i den miljön och spelade på den nivån, så återigen, ja, det är väldigt, väldigt många spelare som är på sin absoluta... Världsstjärnor
som går ihop liksom. Nu ska vi se Rolf med Blackstenius, för ett år sedan var det så här, ja men det ska bli kul, det är bra. Nu känner man bara Barcelona-Rolf ihop med Arsenal Blackstenius, liksom båda levererar i sina respektive
Juventus,
klubblag.
Juventus-Hurtig. Ja, det är sjuka lag och spelare som vi faktiskt har. Och jag tycker också det ska bli intressant. Alltså en sån som Hedvig Lindahl har ju inte, om det är fått förlängt eller det liksom verkar ju inte som att hon ska vara kvar i Atletico Madrid. Även Kosse har ju gått ut och sagt att hon inte kommer vara kvar i Real Madrid. Och det här är ju också så här, nu har man ingen aning om ifall någonting är klart innan mästerskapet, men om inte annat så gör man ett bra mästerskap, kan ju också vad som helst hända.
Jag tror att de har väldigt mycket is i magen här.
Ja, kanske. Ja, det får vi ju se. Men bara en sån grej, det är ju också att man vill prestera. Mm. Vi har också snackat om Rytting Kanryd, även om hon har kontrakt, men gör hon ett bra mästerskap, alltså då kan det ringa klubbar utomlands.
Hon är dessutom offensiv spelare,
ja.
Gör hon 4 mål.
Så att det gör ju också att man vill prestera på absoluta topp såklart, för att inte bara så här, ja det är klart man vill ta ett guld och vill prestera topp, för det är ju den absoluta främsta orsaken, men sådana här grejer tror jag också spelar en roll.
Nej, men verkligen, och där Rytting Kanryd har ju pratat om det, att hon ser ju gärna, hon har ju kontraktsäsongen ut, men hon ser ju gärna en situation där Häcken faktiskt får betalt för henne ifall hon lämnar, och det skulle ju vara i sommar i så fall efter ett starkt mästerskap. Så, och vi ser ju många av de riktigt stora klubbarna där ute som spelar, ja men offensiva 4-3-3-uppställningar, vi har massvis med spelare i lite, ja, men samma typ av Kanryds roll som gör det otroligt bra i de absolut bästa lagen. Så utrymmet för den spelartypen finns ju numera också i de riktigt, riktigt stora lagen. Och där finns nog en hel del scouter som kommer sitta redo på läktarna i England om några veckor.
Vi är sponsrade av Heineken Alkoholfri, och vissa kanske redan har sett det. För er som inte har sett det, så pågår just nu en premiumtävling. Det handlar om att man ska köpa 2 stycken Heineken 00-or och sen ska man ladda upp kvittot på heinekenalkoholfrikampanj.se. Det är hur enkelt som helst, och man tävlar om en superduper premiumresa. Flyg, hotell, mat. Det blir en härlig tid i Sheffield med Sverige mot Holland. Alltså öppningsmatchen i damernas EM i sommaren. Var sitter man då på arenan? Ni tänker att det är några skitplatser? Nej, ni. Det är i Heineken Alkoholfrias VIP Lounge. Jajebux, man sitter så premium man bara kan göra. Så passa på nu när den här kampanjen rullar. Heineken Alkoholfri kampanj.se är det som gäller. Käka 2 stycken Heineken 00-or. Ladda upp kvittot så är ni med och tävlar. Det kommer bli hur fett som helst. Vi säger stort tack till Heineken Alkoholfri. Ja, mycket spännande. Hörrni,
ska vi ringa Kullberg eller?
Det tycker jag vi gör. Mm. Vi ringer Kullberg och kollar hur stämningen är. I
den
Stockholm
är
väl?
Ja, jag tror ni är hemma.
Ja, vi kollar.
Hej, Emma.
Hej, det är Nella och Thomas.
Tja, tja.
Hej.
Hej. Stort grattis till EM.
Ja, men tusen tack.
Herregud, vad häftigt. Hur känns det?
Men det känns jätteroligt. Jag är jätteglad, och det är en ära att få liksom spela för Sverige och bli uttagen till EM. Så det känns jätteroligt.
Berätta hur, för man satt ju själv igår och följde den här uttagningen. Och liksom, sen när man själv är nervös, ska inte ens spela. Men jag kan bara tänka mig så här, er spelare. För visst, ni får ju inte reda på någonting innan eller något. Utan ni får det direkt på liksom, under sändningstid, va?
Ja, men exakt. Så jag satt ju själv och, ja, som du säger, jag var också väldigt nervös innan. Men ja, när jag satt och kollade på tvn, och det var då jag fick veta.
Men jag tänker, är du hemma nu i Sverige, ja, och sådär? Jag tänker, om man sitter och kollar på SVT Play, så är det, ja, någon som sitter och kollar på linan. Så exakt, ligger man 45 sekunder efter, så sms'en börjar liksom hagla in. Grattis sms'en, men det var inte så för dig.
Nej, just nu är jag i Stockholm. Så jag kan ändå följa det. Okay. Vad säger man? Live.
Men hade du det här på känn? Eller var det 50-50? Hur gick liksom tankarna inför?
Nej, men alltså, jag har aldrig tagit något med landslag för givet. Och så det är alltså inför varje samling och uttagning så är jag alltid nervös. Jag visste verkligen inte riktigt vad jag skulle ställa in mig på innan. Sen har man ju alltid tränat och förberett sig för att kunna vara förberedd för ifall man får följa med. Men det var absolut inget som jag så här, känner var säkert någonstans. Utan det är bara något man hoppas på och verkligen vill komma med till.
Ja, alltså det är så skithäftigt. Men jag tänker så här, för nu du är hemma och ligan i England, när slutade den? Det var ett tag sedan.
Ja, vi hade sista matchen den 8 maj.
8 maj. Så nu är du hem. Hur liksom håller ni igång? Jag såg att ni var och tränade med Hammarby, va?
Ja, exakt. Så vi har ju fått möjligheten till att få träna med dem och få en bra liksom träningsmiljö under tiden som vi har uppehåll från vår egna serie.
Ja. Och hur länge kommer ni träna med dem nu tills ni, när drar ni?
Jag tror att vi kommer träna med dem nu veckan ut. Och sen har vi några dagar med landslaget innan förlägret. Så det känns ändå som att vi får möjligheten till att träna mycket fotboll och sådär. Och sen åker vi ju på förlägret den 20.
Mm. Fortsätt.
Ja, nej. Och sen är det en tredje. Så det var väl juli
som det. Ja. Nej, men vi sitter just nu och gör en guide inför sommarens mästerskap och går igenom alla lag, och när man börjar blicka ut över Europa, alltså inför det här mästerskapet som kommer vara det mest sedda, dels på plats men också via TV. Det är i det fotbollstokiga landet England som du känner väl. Det kommer vara liksom smockat på läktarna och sådär. Hur känns det för dig att damfotbollen har kommit hit? Fortfarande såklart lång väg att gå och mycket utveckling att göra, men du spelar, du är proffs borta i England, du ska spela ett mästerskap, det kommer vara liksom de här klassiska strömningarna till arenan med folk som dricker öl och festar och har roligt. Så där. Men hur känns det? Trodde du att du skulle komma hit?
Ja, jag har väl alltid hoppats på det, och det är något man liksom själv har jobbat väldigt hårt för. Och sen om man ser till, om man kan säga liksom damfotbollen, men alltså just hur mycket det har vuxit och att man får den här möjligheten som damspelare tycker jag är fantastisk. Och sen som du själv sa, att det är en lång väg kvar. Som vi hela tiden kommer liksom jobba för att det ska bli bättre och mer jämställt. För det tycker jag är väldigt viktigt. Men när man ser liksom alla som har jobbat för dit vi är idag, tycker jag är helt fantastiskt. Men jag vill att det ska bli mer. Men jag tycker det är superroligt att det är så många som är så kommer vara på plats, så att det liksom det bara växer och växer. Så det tycker jag är jätteroligt.
Men du vet att allt det här kommer ju också med stora förväntningar. Det var OS-final och Sverige har gått bra i många mästerskap, så vi sitter, när vi gör de här poddarna inför igen och blicka på det svenska laget, dig bland annat, så tänker vi bara final, tack.
Final,
känner ni trycket? Känner ni det svenska folkets förväntningar?
Jag tror att det är klart att man kan känna av sig förväntningar, men jag tror att man känner också ett jättestort stöd. Och vi har en jättebra trupp och vi har något stort på gång tillsammans som vi har jobbat på under en längre tid. Så det är klart att vi vill vara i final och vi vill vinna finalen. Ja, nej, men det har något jättebra på gång, så det känns superroligt.
Ja, skithäftigt. Men jag tänker så här, kan inte du bara berätta lite om hur det har varit nu? Du gick ju ändå till Brighton i vinterfönstret. Hur har det varit där?
Jag trivs jättebra i Brighton. Laget det är ett jättehärligt lag med fantastiska personer och spelare. Sen ser man till den engelska ligan. Det är ett högre tempo. Man har inte kanske lika mycket tid med boll som jag upplever att man kan ha eller har haft i damallsvenskan. Och det är ju många internationella spelare i ligan. Så det är en väldigt bra kvalitet. Men jag har trivs jättebra. Jag har fått jättebra hjälp av mina lagkamrater och även tränare. Att komma in i det så bra som möjligt. Så det är klart att det har varit en omställning. Men jag tycker att det var en väldigt liksom ett roligt första halvår. Och få lära sig mycket och utveckla sig själv som spelare och person.
Du har väl spelat ganska mycket vänsterback, va?
Ja,
det har varit?
Ja, nej, men det är klart att det har varit lite nytt, även fast jag har gjort det tidigare. Men jag tycker det är väldigt roligt. För som spelare så gillar jag att vara mer offensivt. Vilket man kanske inte alltid är som mittback. Men så det har faktiskt varit väldigt roligt. Och jag tror också att det har varit väldigt givande. Att spela vänsterback med.
För jag tänker bara avslutningsvis här. Innan du kanske ger dig av till träning med Hammarby då. Men har du något budskap sådär annars generellt sett till den svenska fotbollen? Det är väldigt mycket på tapeten just nu. Mycket snack om vad vi ska vara, på vilken plats svenska damallsvenskan ska vara i framtiden nu när pengar kommer in i de stora klassiska fotbollsligorna. Du är i England till exempel.
Ja, du kommer ju från Häcken.
Ja, exakt. Vi skickar fler och fler spelare på export samtidigt som vi såklart också värvar utomlands ifrån för att göra så slagkraftiga lag som möjligt. Men vad ser du liksom nästa steg i svensk damfotboll? Jag själv brinner ju väldigt mycket för flickakademin och har bättre utbildning för unga tjejer lägre ner i åldrarna till exempel. Jag vet inte hur din liksom uppväxt såg ut när du spelade, men det har ju varit väldigt mycket så på damfotbollen att har man varit duktig så har man gått upp med 1 år äldre, 2 år äldre, 3 år äldre, man har spelat med killar och så vidare. Men nu börjar ju det ändra på sig. Nu åker svenska akademier utomlands och möter Lyon och PSG och AIK och lite så som det har sett ut på pojksidan länge. Så här, nu blev det en väldigt stor fråga, jag är medveten om det.
Ja, men det är ämne
jag brinner väldigt mycket för också. Ja. Men liksom så här, Hur håller vi takten med de stora länderna och liksom, vad är viktigt här nu kommande år?
Men det som du säger är att du nämnde det här med akademier. Att liksom börja där, men samtidigt om man ser till vissa klubbar här i Sverige nu, och då kan jag ju kanske framförallt alltså, se hos Häcken som jag kommer ifrån och har mina liksom som jag har fått vara en del av. De har ju börjat satsa eller börjat med, de har lagt ner en stor satsning just på damverksamheten också, vilket jag tycker är jättekul att de har liksom de satsar jämställt på damer och herrar. Sen kanske inte liksom det är helt jämställt, men att man går mer och mer mot det, och jag tycker att det är viktigt att fler klubbar följer med, för det gör att intresset ökar just för ligan, men också något som kommer hjälpa hela liksom fotbollen i Sverige att växa. Sen kanske liksom inte det finns något rätt svar att så här måste vi göra, men jag tycker det är viktigt att vi liksom vågar satsa och vill satsa på det. Och ger damfotbollen mer uppmärksamhet, mer pengar. Det behöver vi. Så jag hoppas att liksom det finns den kraften för liksom höja damfotbollen i Sverige. För det vill jag att vi ska göra.
Är det stor skillnad, jag tänker så när du gick från Häcken till nu exempelvis Brighton då, alltså nu kom ju ni typ mitten i ligan i år, men alltså bara förutsättningar och så, alltså är det stor skillnad kontra liksom Sverige utomlands?
Ja, men det skulle jag väl ändå säga. Vi hade det jättebra i Häcken. Men om man tar liksom överlag så är förutsättningarna mycket bättre i England. Min personliga åsikt. Men det är liksom, det finns fler anställda runt omkring träningarna. Alltså, vad ska man säga, faciliteterna runt omkring är bättre. Och jag hoppas att liksom fler klubbar i Sverige kommer kunna uppnå med samma liksom förutsättningar runt omkring planen och liksom på träningsanläggning och så vidare. Så det är en skillnad. Absolut, men jag hoppas som sagt att många klubbar kommer kunna ge de här förutsättningarna till spelare framöver.
Mm. Ja, nej men, och jag håller med dig, och jag tror verkligen alltså att en nyckelfrågan här nu är ju att våga satsa. Att inte prata om resursfördelningen, alltså då pratar jag mellan här och dam, speciellt de stora klubbarna. Lyssnade på AIKs vd här nyligen där han pratade om liksom, vi måste bromsa utvecklingen snarare, och damfotbollen måste bära sig själv. Alltså satsar man nu, det är ju som vilket företag som helst, om man ser en möjlighet i en viss bransch eller ett visst område, fan, här går vi in och satsar. Visst, vi kanske inte kommer tjäna pengar de kommande 5 åren, men satsar man nu så är jag helt övertygad om att då kommer man kunna, om nu det är viktigt, bära sig självt och, inom en ganska snar framtid trots allt. Snarare än att vara rädd för den ekonomiska satsning som krävs. Och du nämner det, och jag tycker att det är bra. Faciliteter, resurser, allting runt omkring. Häcken som har gemensamma gym och de har exakt samma förutsättningar. Dam här, fin träningsanläggning. Jag vet att internationellt så gör Fiorentina, Juventus. I England, jag vet inte exakt hur de har i Brighton, men där görs stora satsningar just på faciliteter, anställda och professionaliteten liksom runt omkring. Vi har pratat med Sembrant som hade ju mer eller mindre 2 personer som gick och höll den i handen 24 timmar om dygnet för att de skulle komma tillbaka så bra som möjligt från knäskadan. Mm. Så det är dit vi måste komma. Ja.
Exakt.
Men nu är det EM.
Ja. Och vi kommer följa er här. Jag kommer också åka ner och vara på plats era första match. Och sen kommer jag ju se er i finalen också. Men det ska bli skitkul att följa er. Och igen, stort grattis till platsen.
Tack så jättemycket, verkligen.
Och
så,
lycka till.
Ja, njut nu och kör hårt och fan ta hem guldet alltså.
Ja, det ska vi göra. Ja. Det ska vi.
Ja, men det är bra. Ha det så bra.
Ha det bra.
Ja, men tack detsamma.
Hej.
Emma Kullberg, alltså spelat sin första säsong eller halva säsong i Brighton och nu uttagen i EM-truppen uppåt värre. Håller till på kanalplan då om dagarna för att se till så att formen är på topp. Kanske då lite deppigt just idag med tanke på att Janogy är också på kanalplan.
Det är ju speciellt.
Jag såg att F19-truppen togs ut. Är det din mamma som tar ut den eller?
Nej, mamma tar inte ut den.
Chef, träna som tar ut truppen.
Mamma tar ut alla lag. Nej, men hon är chef över förbundskaptenerna. Men hon tar inte ut några trupper. Men det som är häftigt...
kanske bollar med
Nej, det vet jag inte.
Vinberg är uttagen, såg
jag. Ja, Vinberg är uttagen. Men det som var häftigt, på tal om vi pratade om Nildén, hennes lilla syrra. Matilda Nildén har ju blivit uttagen till F19-EM
i Tjeckien.
Så det var ju ingen dålig dag för Nildén-systrarna igår, det kan man ju inte säga. Skithäftigt. Men ja, så truppen är släppt för F19-EM i sommar.
Och B.S. Brung också, såklart.
B.S. Brung är med.
Har inte behövt kvala så mycket för dem. Utan hon
hade
inte
hon hängt på A-landslaget, höll jag på att säga.
Ja, så hon har inte hon grovgörat, så kommer hon in och kör mästerskapet i alla fall. Det uppskattar man.
Ja, men det är ett väldigt starkt lag som ska spela EM i sommar. De kommer ju möta Tyskland, England och Norge i Tjeckien.
Mm. Skicka hem norskorna.
Tuff grupp.
Och trupp.
Men skithäftigt.
Håller vi såklart ett öga på i Toto 5 vad som händer i F19. Många allsvenska spelare i stort sett.
Ja.
Om det inte är Elitettan. Jitex har ju två spelare med till exempel.
Ja,
också.
Nej, det är väldigt mycket allsvenskt. Så det är häftigt.
Ja, men svinballt. Jag tänkte bara sätta lite kontext eftersom jag tog upp det med Emma Kullberg. Mm. Alltså det här med att satsa och inte satsa. Och jag nämnde AIKs vd Manuel som pratar om att AIK i en intervju pratar om just liksom AIK damsituation. Man har 3 poäng och ligger hopplöst sist och det ser inte speciellt ljust ut.
Just nu är vi världstvåa om vi bortser från liksom AIK. Det här spelar egentligen ingen roll om man ligger först eller sist i allsvenskan eller var man spelar, utan det generella problemet just nu med damfotboll är att kostnadsbiten har ökat dramatiskt. Lönerna har liksom blivit ett lönerace som egentligen ingen riktigt orkar med. Och där vi lägger mycket av pengarna i damfotbollen i Sverige idag, det är på utländska spelare. Vi spelar väldigt få svenska spelare och framförallt så spelar det väldigt, väldigt få unga svenska spelare. Om du frågar om herrlaget så är de flesta damlag väldigt långt ifrån det idag. För att hänga kvar i damallsvenskan som är en topp 5-liga i Europa är svårt, för det håller en väldigt hög nivå. Och då har vi liksom hela Sverige på något sätt sprungit iväg i den här lite fällan skulle jag kalla det för. Damhockey gjorde lite samma sak för 10 år sedan när man var världstrea. Idag spelar inte damerna ens i AVM. Mm, pengarna kommer in, kostnaderna går upp, lönerna går upp. Man satsar på etablerade spelare, utländska spelare framförallt för att höja nivån. Och vad händer då med våra egna tjejer och våra egna? Ja, men oftast tyvärr så slutar de och försvinner bort. Så vill vi jobba långsiktigt för damfotbollen så tror jag att vi behöver ta ett helt omtag. Idag är det ju nästan alla damallsvenska klubbar har ekonomiska problem. Mer eller mindre om man ska vara väldigt ärlig. Vi är i ett lönerej som vi inte riktigt klarar av. Vi måste hitta liksom en plattform för svensk damfotboll. Och kanske också börja anpassa oss efter att inte vara en topp 5-liga. Herrallsvenskan är inte ens en topp 20-liga i Europa. Och damallsvenskan kommer inte vara topp 5 om 10 år. För det kommer komma mer pengar i Italien, Spanien, England, Frankrike. Och då kanske vi måste börja anpassa oss till att bli lite samma. Herrallsvenskan är ju en liga där man utvecklar spelare för att sen sälja dem vidare. Det är där allsvenskan är idag. Där måste nog även damallsvenskan komma. Men vi kommer inte sälja spelare vidare om alla lag eller damallsvenskan springer upp med 60-70-80% utländska spelare. Det är en svår kombination och vi måste, jag tror för svensk damfotboll behöver vi fundera på vad vill vi, och även i AIK faktiskt, vad vill vi med damfotbollen? Mm. Jag är otroligt pro damfotboll. Jag går på alla matcher med damfotbollen.
Vad skulle du svara på den frågan? Vad vill du med AIKs damfotboll?
Jag vill att vi utgår från våra egna tjejer och våra egna flickors bästa. Vad vill våra AIK-tjejer? Vad vill våra AIK-flickor? Mm. Vi behöver på över tid bygga någonting utifrån det de önskar och de vill och ge dem möjlighet att komma fram. Om det innebär att vi någon gång får ta ett steg ner i seriesystemet, ja, so be it faktiskt. Då är det bättre att vi inte följer det här racet som alla andra är inne i nu. Vi hittar en egen väg att gå. För om alla andra ska springa mot konkurs, då är det bättre att vi kör vår egen grej och bygger på våra spelare, andra Stockholmstjejer och med allt vad det innebär. Och öppnas upp en transfermarknad, då är vi också redo för den. Idag är inget lag redo för transfermarknaden.
Det han pratar om problematiken inom damfotbollen, att det inte bär sig självt just nu. Och att det kommer in många utländska spelare också till allsvenskan. Och att det då skapar en situation där vi till exempel har ett lönerace, att lönerna stiger men det bär sig inte, och han tror att det kommer resultera i att vi får fram sämre unga tjejer Alltså, och som får möjligheten.
Ja, och att vi inte kommer spela finaler om några år
ifall, OS och EM och ifall VM, det fortsätter, ifall på, det här fortsätter på det här sättet. Jag tror för övrigt att så här, om vi inte spelar finaler och sånt där, så har inte det med att damallsvenskan inte satsar, nej, på utländska spelare eller så vidare. Utan det har att göra med att de klassiska fotbollsländerna nu går framåt. Mm. Och varför går de framåt?
För att de satsar.
För att de satsar. De lägger pengar just nu på sina damsektioner. De går back. Det är omfördelning av pengar. Men de ser att en satsning nu i detta läget, det kommer bära frukt i framtiden. Det är precis som jag nämnde här med Kullberg. Liksom om du ser en möjlighet i näringslivet att här skulle man kunna gå in och satsa, så kommer vi tjäna på det i slutändan.
I framtiden. Mm.
Och det är ju det Häcken har fattat, det är det Hammarby har fattat och många andra klubbar. Ja. Malmö FF är på god väg.
Ja, men också så här, Rosengård är en sån klubb som inte ens har en herre
att
luta sig mot. Och klarar det bra ändå. Och ligger där de ligger. De ligger i toppen.
Alltså han nämnde ordet bromsa. För att han menar på att det ska växa organiskt lite mer.
Och vill att satsa på sina unga spelare.
Vi fyller inte ens Skytteholm. Jag kan säga så här, hade AIK legat i toppen i år. Mm. Hade de satsat, så hade de fyllt Skytteholm.
Ja, men och sen kan jag tycka också det här. Absolut, jag gillar tanken och idén på att man vill satsa på sina egna spelare.
Absolut, men då får du ju satsa på din flickakademi också. Ännu mer. För att så här, inte så att AIK har en dålig verksamhet. Men de kan ju satsa betydligt mer på sin flickakademi än vad de gör idag.
Men jag kan också tycka att det känns väldigt konstigt när
det gäller alla klubbar, ska jag säga.
Ja, och när det satsas mer än någonsin på damfotbollen, då är det som att han vill liksom bromsa det och peka på att nej, men vi måste satsa mer ungt. Det gör inget.
Inhemskt ungt.
Ja, det gör inget.
Det behöver inte utesluta
det
andra.
Nej, jag tycker inte heller det. Varför måste du göra det? Och jag kan tycka också så här att sitta då i den positionen som han gör och sitta och säga att ja, ifall det kräver att vi behöver åka ner någon division, då får vi väl göra det då. Och där hade jag också känt som spelare för AIK att spela i ett A-lag och ha en klubbchef eller vd eller vad han nu är för någonting. Mm. Och sitta och säga det här, alltså jag har också blivit så här, vad fan är det för inställning? Alltså, ska, ja,
men som
AIK-are
var det inte jättekul att höra det.
Nej, det är klart. Alltså,
och jag har suttit ner med AIK-spelare i deras egna mediekanaler när jag jobbade där och pratade om att, så här, vet du vad, vi får ingenting av det herrarna får. Alltså frukost, lunch och hela den grejen, det kanske ändras nu på 2 år, men skitsamma. Det går för sakta, det satsar för lite. Och där Häcken är ett jävligt bra exempel.
Ja.
På att så här, ja, men uppenbarligen så funkar det för dem. Han menar på, jag kan ju utmana Manuel i det här fallet och säga, nej, det kommer inte gå åt helvete, nej, för de damallsvenska lagen som nu satsar. Utan de som satsar nu kommer ha ett jävla försprång gentemot de som bromsar nu. Ja. Det är jag 100% säker på.
Ja, och sen kan
precis
jag
lika
också
säker som han är säker på att det kommer gå åt helvete. Ja, om vi fortsätter löneracet, som man kallar det.
Ja, men sen kan jag också tycka så här, om du då vill ha den filosofin och göra så med din klubb, med AIK, att så här, ja, vi kanske åker ur, vi satsar på våra unga spelare om det är det som krävs. Men gör det då.
Det
behöver inte betyda
det andra,
att de andra inte ska, nej, göra som de gör. Ifall andra lag vill satsa, då är det upp till dem. Vill de vara med ute i Europa? Vill de vara i toppen? Och vill de lägga pengar på damfotbollen som krävs för att det ska också växa? Då vill ju de göra det, men liksom kasta inte skit på dem då, bara för att ni inte hänger med.
Nej, men det gäller att ha 2 tankar i huvudet samtidigt här. Det är klart att alldeles för många internationella spelare kanske stänger dörren då för inhemska talanger. Men jag tycker inte att vi är där nu. Det finns fortfarande stora möjligheter för 06-er att spela både i elitettan som utlån från en större klubb, men även i allsvenskan, och vi ser exempel på det hela tiden. Vi har ju nämnt några bara i det här avsnittet. Så jag tycker inte att situationen är så dramatisk som han försöker måla upp den. Och det gör mig lite. Alltså nu är jag väldigt positiv, jag gillar att satsa, jag gillar att tro på, jag är mer optimistiskt lagd, han kanske är mer pragmatisk. Och han har koll på hur mycket pengar som fördelas och sådär i AIK, men det handlar ju om vad man, i slutändan där vi faktiskt utgår ifrån, vad ska jag säga, samma plattform. Det är ju var vi tror damfotbollen är om 10 år och vad en satsning nu kan göra. Där kan jag precis som Manuel, liksom, jag har våra gissningar, så att säga, våra spekulationer. Jag satsar i så fall Om han vill bromsa, då får han bromsa. Men jag tror att det tyvärr för AIKs del kommer betyda att man halkar efter. Och ja, att man tappar en möjlighet som finns. Det här finns en möjlighet. Du måste ju se det. Jag förstår inte hur man inte kan se det.
Ja, och det är ju snarare egentligen, om man tittar på alltså det här med att unga talanger kommer upp i damallsvenskan, det gör de ju egentligen alltså överallt. Det är ju bara att ta den här F19-truppen som ett exempel där vi har massvis av de här spelarna. Men det är ju nästa steg när du kanske är 22-23 och vill börja etablera dig och när du vill börja knacka på dörren till ett svenskt landslag. Då känner du kanske att damallsvenskan håller för låg kvalitet för att du ska få ut den, alltså den optimala fotbollsutvecklingen för din egen skull, och då måste du söka dig någon annanstans, och den kvaliteten kan vi ju höja snarare genom att plocka in spelare från utomlands också. Så den mixen är ju, som du säger, det är ju inget som motsätter varandra, att vi kan höja kvaliteten på damallsvenskan genom att både locka in spelare från andra länder samtidigt som vi kan släppa upp våra egna talanger. Så det känns ju som någon form av efterhandskonstruktion till en säsongsinledning som har varit totalt katastrofal. Och återigen, tittar du på hur AIK fördelar pengar mellan herr- och damverksamhet, så är väl AIK ett exempel i svensk fotboll där du kan betala väldigt höga löner till väldigt gamla spelare, som i så fall skulle du kunna argumentera för stänger dörren till en ung talang. Så det känns som att AIK, jag vet inte om det är någon krisberedskapsplan de har satt in här för att försöka ursäkta sin otroligt usla säsong, men där finns
jag tror ju att det är en syn på damfotbollen som kommer från styrelsen och högst upp, alltså det är därifrån. Antingen vill man satsa, och då bestämmer klubben för att satsa, som många har gjort här nu i damallsvenskan, eller så gör du tvärtom.
Och det är så tondött i en europeisk kontext där vi ser fulla hus och läktar som säljs slut, och det är profiler som byggs, och det är de stora lagen som går längst fram i det ledet. Jag såg från norska ligan nu till, alltså det är alltså för fan på den nivån att vi nu blir omsprungna av Norge på klubblagsfotbollen här också, med både Brann och Rosengård som fyller upp mot 10 000 personer på sina läktare nu här. Och alltså, vad fan, det var ju dit vi skulle för något år sedan när vi började markera med svensk damfotboll, att vi ska göra den här, om vi vill kalla det en produkt eller vad vi nu ska göra, i form av att etablera varumärket damallsvenskan, i form av att etablera de här profilerna, locka publiken. Men vi måste ju ha hjälpen från alla de här stora, på pappret stora klubbarna som har resurserna, och att då inte vilja ta den utan hitta ursäkter till varför det inte ligger i deras absoluta intresse. Jag tycker det är väldigt, väldigt märkligt, men som du säger, jag tror att de lagen och klubbarna som väljer att göra det nu, de kommer väldigt, väldigt mycket vunnit, för de kommer att kunna skapa förutsättningar för att haka på den europeiska trenden som är det helt motsatta än det som AIK vill försöka måla upp som verklighet.
Det finns ju något vackert nu också, att vi exporterar så många spelare till de absolut bästa klubbarna, men även i liksom, om man ser facket under. Karin Lundin i Fiorentina, bara för att liksom så här, nämna ett namn. Vi har spelare i Inter, vi har spelare som inte vinner Scudetto och så vidare, men som får chansen att spela utomlands också. Det är väl någonting bra att vi kan exportera. Då kan vi få upp spelare. Vi kan också ta in spelare som höjer kvaliteten på damallsvenskan.
Men där är också Nildén ett typexempel. Spelade i Eskilstuna för ett år sedan. Gå till Juventus, gör det jättebra. Nu är hon med i landslaget.
Jo, men har vi inte tillräckligt bra 02, 03, 04, 05? Ja, men då får vi ta in spelare för att hålla den nivån. Och sen så får vi göra ett bättre jobb i våra flickakademier, ja, på att ta fram bättre fotbollsspelare och att utbilda dem bättre. Och så vidare.
Men jag tycker också,
och där finns ju ett stort jobb att göra.
Men jag tycker också det är, ifall man bara går tillbaka nu här när AIK då sparkade sina tränare här för ett tag sedan, då går ju också Manuel ut och säger att så här, vi har som målsättning att etablera oss i damallsvenskan, vilket också återspeglas i de resurserna som vi har tillsatts inför året, och vi kan konstatera att vi inte ligger där, vi har uppsatta och förväntade resultatmål och därför måste vi agera och bla bla bla. Men då blir man ju också så här, ja men nu, då satsar ni ju. Eller jag fattar liksom, nej, inte så här, ja ni satsar, men då får ni inte det resultatet som ni kanske hade förväntat er. Då är plötsligt så bara, nej nu ska vi ju satsa ungt. Ja,
han säger ju mer eller mindre, man skulle ju kunna hårdra det. Liksom jag är medveten om att jag gör det, men så här, ja men de andra satsar så mycket, de håller på med ett lönrace, det vill inte vi vara med på. Så att vi kan lika gärna spela i elitettan någon gång ibland och sådär. Jaha, men det tycker du, ja. Och så säger han att han har pratat med andra klubbchefer som tycker samma och sak. Det är klart att någon ojar sig över ekonomi. Det gör väl alla. Men samtidigt, vad har vi för möjligheter här? Det är det. Vad har vi för möjligheter? Det vi gör nu kommer ju såklart ge resultat senare.
Mm. Och, men och med all respekt, liksom, att kalla det ett lönerace i damallsvenskan, där sitter nog stor procentdel av damallsvenska fotbollsspelare och inte riktigt känner igen bilden av att det är ett lönerace. Det är i alla fall det är ju inte ett skenande tåg som får liksom bankkonton
att sprängas.
Jag tycker det är direkt respektlöst.
Jag lånar ett uttryck från Toto Balotto, veckans gulasch. Manuel Lindberg i AIK. Men herregud, som AIK-supporter var det inte kul att höra. Nej, jag hade velat höra, nu jävla satsar vi oss ur den här jävla krisen.
Ja, och då kan vi ju bara säga kanske då att vi som trodde att det eventuellt kanske kunde hända något i sommar på AIK-fronten ifall man nu skulle göra någonting åt det här med truppen.
Vill du tjäna spelare, cash, så skit i det i alla fall.
Exakt, men så här, värva spelare, det kommer man ju nog antagligen inte alls göra. Man sa också att man värvade, eller tog in de här tränarna nu som då redan finns i klubben bara fram till sommaren. Det känns ju som att de kommer säkert sitta kvar då resten av säsongen. Alltså vi får ju se. Men det känns ju som att det kommer stå still för AIKs del ifall det är så här man ser på saken.
De spelade derby i helgen. Det var Hammarby mot AIK där Hammarby vann tämligen komfortabelt, får man väl säga, va?
Mm, verkligen. Ja. Nej, Hammarby mycket, mycket bättre.
De har vunnit 3 i rad nu och är på väg faktiskt, nu har de ju lämnat botten. De hade en svag inledning men nu tycker jag att de känns som att de har hittat mer rätt.
Ja, och jag kan väl tycka att jag tycker AIK ändå faktiskt gör en av sina bättre prestationer försvarsmässigt och ligger väldigt bra i position fram tills egentligen första målet, och där också Maja Sarri gör en jättekonstig aktion i mål.
Men alltså hennes säsong, den har varit, alltså det, med all respekt, alltså jag förstår att det är ett dysfunktionellt AIK. Vi pratade om förra veckan om att man behöver all hjälp man kan få från försvaret i ett sånt läge, som så här får hon kanske faktiskt lite bättre hjälp av sitt försvar i den här matchen. Men då kan du inte gå in i ett derby och mer eller mindre kasta in, alltså det första målet är ju såklart den extremt stora tabben, och det pratade hon om efter matchen också, men hon gör ju det, alltså hon står ju helt fel på 2-0 målet också, där hon följer med över på bortre stolpen och sen lämnar, ja men 80% av målet tomt för Emma Jansson att nicka in den i, och sen alltså och straffsituationen, så det är, ja återigen, det är det inte det ena,
kanske
så är det
läge att slänga
andra.
In kanske, eftersom de säger att de vill satsa på unga spelare, kanske är läge att slänga in Serina Backman då, som är uttagen i F19-truppen, och ge henne möjligheten när det uppenbarligen inte har funkat med den mer etablerade målvakten. Bara en tanke, återigen kopplat till det som sägs. Liksom.
Nej, men, och sen tycker jag jäkligt surt också som utespelare. Jag kan bara tänka mig att när man känner ändå att vi är med i matchen, vi gör ändå en bra prestation, sen åker man på ett mål bakåt på en fast situation på grund av att liksom målvakten i det här läget schabblar till det. Alltså det är klart att musten går liksom ur en. Mm. Och att man inte har någonting med sig. Och man gör ju inte heller mål i vissa situationer där man faktiskt har chans att göra mål. Men samtidigt, Hammarby ska ju vinna den här matchen med ännu fler mål än 2-0 också. Skapar ju också väldigt mycket chanser. Och har, tycker jag, mycket fina kombinationer anfallsspelet också. Sen gör de ju inte mycket mer än vad de behöver heller i andra halvlek. Alltså de ändå på något sätt är en väldigt komfortabel match för dem. Skapar några lägen, men ja, en solklar vinst.
Någonting annat sådär som sticker ut som ni tycker från allsvenska gånger? Känns som att man liksom bara sätter på sig den här EM-skruden nu och liksom gasa in. Grupp A som sagt i Totski 5 nästa vecka. Jag tycker vi stänger lite grann.
Nej, men, ja, vi kan väl bara, det var ju ändå en väldigt bra match i fredags mellan Linköping och Rosengård.
Just det, det tycker jag är fin, värd att nämna.
Där Rosengård till slut vinner då med 4-3. Och återigen ett väldigt omtalat mål.
Ja, men alltså jag ska inte, alltså så här, man kan ändå känna, nu kan man börja känna sympati med hela damallsvenskan. Du får inte först ett sånt här millimeter avgörande som i svenska cupfinalen och sen i matchen efter för Rosengård så får du, alltså det är egentligen två mål som balanserar i stort sett målen. Det ena kanske mer osäkert än det andra, men vad fan, kan folk bara börja göra riktiga jävla mål så den sitter där den ska, så vi slipper det här. Men det var ju nästan periodiskt att man behövde sitta och ta fram förstoringsglaset igen för att se om bolljäveln var inne eller inte. Men tycker ändå det lite, återigen den här markeringen från Rosengård. Tror det var många som trodde att Linköping med sin fina form skulle kunna stöka till det lite för dem. Men då kommer de upp där. Stora, tunga med den här spelarbredden vi har pratat om och flera spelare då som kliver fram, gör det riktigt bra. Så Rosengård.
Och jag tycker det är häftigt att se ändå Kulashi som man ju värvade förra sommaren, som jag inte tycker kanske har presterat jättebra hittills, har också haft lite skadebekymmer och sådär, men börjar ju verkligen hitta målformen. Och det är ju, jag kommer ihåg i Eskilstuna, det är en fantastisk fotbollsspelare när hon är på liksom i sin bästa form, och nu börjar hon äntligen hitta målet lite, kanske också stärker hennes självförtroende mer och mer, så väldigt kul för henne. Sen också Mimmi Larsson tillbaka, har ju varit lite skadad, spelade 10 minuter senast mot Piteå men fick nu en halvtimme, så det är också en spelare att slänga in från bänken som är en väldigt bra spelare som i vanliga fall tror jag startar i det här laget, men att nu ha henne på bänken säger också en del, liksom den bredden som man faktiskt har. Och sen även Rebecca Knak nämnde vi också inför säsongen. Det är en spelare som Rosengård har värvat från Tyskland. Har också varit skadad men har ju nu börjat också spela lite mer. Och är också ett fantastiskt tillskott till den här truppen. Och vi pratar om Čanković som också nu har kommit tillbaka. Och så att det är ju en sjukt bra trupp som Rosengård
mår bra här inför sista omgången.
Mår bra.
Hörrni, ni hör oss nästa vecka igen, då drar vi igång hela EM-snacket. Grupp A alltså i Totski 5, det vill ni inte missa. Berätta för alla andra också som kanske intresserar sig för det svenska damlandslaget att det är den bästa guiden, den enda guiden kanske av relevans, ja, den hittar ni i vårt poddflöde. Robin, ta hand om dig.
Ta hand om dig.
Vi hörs
snart.
Ciao.
Ciao.